Ja, vi läste i slutet på förra lektionen i Johannes 12 och vi går vidare till Johannes 13 och tittar lite där också. För när Jesus alltså ska avrättas, så säger han, stunden är inne då människosonen ska förhärligas. Och det finns de som tycker att kristendom är ren masochism. Det vill säga alltså självplågeri. Någon sorts lust i att förnedra sig själv och att bespotta sig själv. Men det är det inte alls. Det har ingenting med självplågeri att göra. Alla självvalda tagelskjortor och spikmadrasser och sånt här hör inte till kristen tro. Utan det handlar om att ha sett härligheten i självutgivelsen på ett inspirerande sätt. Johannes 13, som sagt, från 31 versen. När Judas hade gått sa Jesus: nu har människosonen förhärligats och Gud har förhärligats i honom. Är nu Gud förhärligad i honom ska Gud också förhärliga honom i sig, och han ska snart förhärliga honom. Ännu en kort tid är jag hos i mina barn. Ni kommer att söka efter mig, och jag säger nu till er vad jag sa till judarna: dit jag går kan ni inte komma. Ett nytt bud ger jag er, att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er ska också ni älska varandra. Alla ska förstå att ni är mina lärjungar om ni visar varandra kärlek. Simon Petrus frågade: vart går du, Herre? Jesus svarade: dit jag går kan du inte följa mig nu, men längre fram ska du följa mig. Petrus sa: Herre, varför kan jag inte följa dig nu? Jag ska ge mitt liv för dig. Då sa Jesus: du ska ge ditt liv för mig. Sannerligen, jag säger dig, tuppen ska inte gala förrän du tre gånger har förnekat mig. När Judas har gått och Jesus vet, nu kommer förräderiet, nu är stunden in, och sen, nu har människosonen förhärligats. Och så börjar han tala med lärjungarna om att samma härlighet ska finnas i era liv. Ett nytt bud ger jag er, säger han. Och det är inte det gammaltestamentliga kärleksbudet: du ska älska din nästa som dig själv. Utan nu är det ett helt annat bud. På ett sätt skarpare ändå. Älska din nästa så som Kristus har älskat dig. Det är mycket mer. Han har gett sitt liv för oss. Och den här skärpningen, så att säga, av kärleksbudet, den står i samband med, kan vi säga, detta att nu finns det ju resurser. Genom Kristi offergärning frigörs vi till att kunna följa efter honom. Petrus förstår vad det hela handlar om. Han är lite klipsk, Petrus. Jaha, det handlar om att ge sitt liv. Okej, Jesus. Om alla andra sviker dig, gör inte jag det. Jag vill ge mitt liv för dig. Kan du inte, säger Jesus. Kan du inte. Du kan inte älska mig så som jag har älskat dig. I framtiden ska du komma att göra det, men nu kan du det inte. Därför att när vi läser om det här, att Jesus säger ett nytt bud ger jag er, så är det inte Guds krav. Den som regerar genom makt regerar med krav. Ja, så hallå där! Ja, så du älskar inte. Kom hit för att ta dig i örat. Älska nu, annars åker du ut. Här måste vi istället förstå att bud handlar om ett bemyndigande. En konung ger ett uppdrag och ger samtidigt resurserna till uppdraget. Och det är något helt annat. Vi antar att du ska gå ut och köpa en ny bil till kungen och kungen ger dig 100 000 att betala bilen med. Är det någon prestation du utför? Inte alls. Du bara köper en bil åt kungen och han betalar. Och hans bud är alltså inte ett krav utan ett bemyndigande. Du blir då den som kungen har bemyndigat att inhandla hans nästa bil. Det är han som betalar och inte du. Du bara fick förtroendet att göra jobbet. Så är det när man regerar med nåd. Men den som regerar med makt, han betalar inte. Han bara riktar k-pisten mot och säger, gå nu iväg och köp en bil åt mig, annars så skjuter jag ihjäl dig. Och du måste göra så. Det är väldigt viktigt att vi förstår vad ordet bud här betyder. Därför att så väldigt många känner det som ett krav. Guds fordran på oss. När det i själva verket är så att Gud erbjuder oss ett annat sätt att leva. Bemyndigar oss till ett annat sätt att leva. Utrustar oss till det. Inbjuder oss. Om vi nu ska spela lite på ordet bud. För fortfarande måste vi minnas detta. Den som regerar med nåd regerar genom att öka människans frihet. Inte genom att beskära den. Och här är det ju uppenbart en resursfråga. Petrus han är på hugget. Nu ska det äntligen visa sig vem av lärjungarna som är den största. Men det gick inte. Du kan inte, säga Jesus. Ännu finns inte resurserna. I framtiden kommer du att få dem, men nu har du dem inte. Och det är väldigt skönt att se. För att om det är så att utblottelsens seger ska vinna över makten, så finns det också ett resursflöde som måste ställas till vårt förfogande. Gud är alltså inte den som ställer fram utblottelsen som den största segern och säger, nu varsågoda. Utblotta er nu bara. Jag ska titta på medan ni gör det. Därför är vi tillbaka i maktens planhalva. Utan Gud inbjuder oss till det enda meningsfulla. Och ställer alla resurser till vårt förfogande. Och Jesus talar lite grann om det här, om vi bläddrar några sidor tillbaka i Johannes evangeliet. 10 kapitlet, verserna 17 och 18. Fadern älskar mig därför att jag ger mitt liv för att sedan få det tillbaka. Ingen har tagit det ifrån mig. Jag ger det av fri vilja. Jag har rätt att ge det. Och jag har rätt att få det tillbaka. Detta har min fader bestämt för mig. I gamla översättningen står det makt här. Är det någon som har en gamla översättning? Ja. Jag har makt att ge mitt liv och makt att ta det tillbaka. Och båda översättningarna är korrekta därför att det grekiska ordet exousia är lite större i innehållet än både orden makt och rätt. Båda översättningarna inneslutes i grundordet, menar jag. Men alltså, Jesus har fått en sorts bemyndigande från Fadern. Att kunna ge sitt liv. Vi kan tänka sig, jag bemyndigade att få livet tillbaka. Ja, det är klart, det är ju grejer. Men alltså också detta att ge sitt liv krävs ett gudomligt bemyndigande till. Det är inte bara att kasta sig för tåget, så att säga. Det är inte fråga om någon sorts självmord här. Utan att kunna vinna den seger som verkligen överträffar all makt. Det är ett bemyndigande från Gud. Jag sörjer mycket när folk åker över till Sovjet idag och talar om för pastorerna där att ni ska inte sitta i Sibirien när ni är alldeles tokiga. Det här ska vi snabbt göra slut på. Jag menar, de håller ju på och undergräver hela maktens system. Och det är klart att de ska inte göra det i onödan. Men när man går till människor som fått ett gudomligt bemyndigande och talar om för dem att de gör fel, man skapar som förvirring. Därför att de är där och de gör någonting som förbereder Jesu återkomst. De utför ett uppdrag som vi har svårt att se in i alla detaljer. Men om ni jämför med Uppenbarelseboken, 6:e kapitlet. Nionde till elfte verserna. Och när lammet bröt det femte sigillet såg jag under altaret själarna av dem som hade blivit slaktade för Guds ord och sitt vittnesbörd. Och de ropade med hög röst: hur länge, du helige och sannfärdige härskare, ska du dröja med att hålla dom och utkräva hämnd för vårt blod på jordens invånare? Och åt var och en gavs en vit klädnad, och det blev tillsagda att vara stilla ännu en liten tid tills deras medtjänare och bröder som skulle dödas liksom de själva hade nått sitt fulla antal. När kommer Jesus? När martyrernas antal är fullt. Då kommer han att utkräva hämnd. Då kommer maktens ögonblick, så att säga, för denna jorden. Vi kan inte fördjupa oss allt för mycket i detta. Men det finns, och det är det jag vill komma fram till, det finns en kärlekens auktorisation. Man kan vara auktoriserad möbelsnickare, och man kan vara legitimerad läkare, och man kan vara advokat, godkänd av Svenska advokatsamfundet. Vi är legitimerade kärleksmänniskor. Med ett bemyndigande att vid behov ge våra liv. Och att råda över skapelsen, inte genom makt utan genom nåd. Och det är som sagt livsfarligt så länge makten finns kvar. Det måste vi ha klart för oss. Romarbrevet 8. Romarbrevet 8:37. Nej, över allt detta triumferar vi genom honom som har visat oss sin kärlek. Underbart, säger vi. Vi triumferar. Vi är övervinnare. Vi segrar ständigt. Men egentligen står det inte över allt detta, för det är en felöversättning. Utan det är som det står i gamla översättningen, i allt detta. Vilket ju är något helt annat. Nå, i vad? 35:e versen. Nöd eller ångest, förföljelse eller svält, nakenhet, fara eller svärd. Det står ju skrivet, för din skull lider vi dödens kval dagen lång. Vi har räknats till slaktfåren. I allt detta vinner vi en härlig seger. I allt detta triumferar vi. I allt detta segrar vi över måtta. Det är en frestelse för oss att börja läsa i 37:e versen. Och det finns så mycket i oss som vill få göra nådens budskap ändå till ett maktens budskap. Liksom vi gärna vill göra om glädjens budskap för de fattiga till ett glädjens budskap för de rika. Men den frestelsen måste vi genomskåda. På samma sätt som Jesus genomskådade den. Och istället förstår detta. Att det Jesus har gjort ställer sådana resurser till vårt förfogande att det blir möjligt när vi blir kallade. Det är ingen idé att vi går omkring och är nervösa nu. De flesta av oss är inte kallade att ge sitt liv. Kanske ingen av oss. Och då är det ingen idé att vi går och tuggar på naglarna över detta. Därför när den dagen är inne så kommer både kraften och friden över det här. Och det är det som är poängen. Vi skulle gärna vilja att kärleken stod i vår makt. Eller hur? Men det gör den inte. Jag äger ingen kärlek och du äger ingen kärlek. Utan all kärlek som finns i våra liv är lånegods. Månen lyser med lånat sken och vi lyser med lånat sken. Men oj vad månen kan lysa med lånat sken. Oj vad du och jag kan lysa med lånat sken. Men det är inte ditt och det är inte mitt. För på nytt gör sig vårt maktintresse gällande. Det skulle vara skoj att äga lite egen kärlek. Men det är Jesus inte. Utan ständigt ställs vi i den situationen att vi får ropa efter kärlek. Därför att det gör oss beroende av Gud. Ägde vi kärleken så gjorde vi snabbt om den till makt. Så finurliga är vi dessvärre. Titta på mig när jag älskar. Titta på mina kärleksgärningar. Det är inga roliga grejer, va? Nej, ni vill ni väl minst ta till biskop. Allt kan förvandlas till makt, bara vi får det i våra händer. Låt oss läsa gårdagens, eller förrgårdagens måste det bli förstås, det tisdag idag, predikotext, Matteus 6 och 19. Samla inte skatter här på jorden där mal och mask förstör och tjuvar bryter sig in och stjäl. Samla skatter i himlen där varken mal eller mask förstör och inga tjuvar bryter sig in och stjäl. Ty där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara. Kroppens lampa är ögat. Om ditt öga är ogrumlat får hela din kropp ljus, men om ditt öga är fördärvat blir det mörkt i hela din kropp. Om nu ljuset inom dig är mörker, hur djupt blir då inte mörkret? Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ena och älska den andra, eller att hålla fast vid den ena och inte bry sig om den andra. Ni kan inte tjäna både Gud och mamman. Här har vi de två. Gud, han som är nåd, och mammon som står för allt som är makt. Inte för inte kallas ondskans andemakter just för andemakter. Och så talar Jesus om ett öga som kan se ljus eller som kan vara höljt i mörker. Han talar om att vi kan ha vår skatt på jorden i allt det vi kan äga och utöva makt över. Han talar om att ha en skatt i himlen där allt är beroende av nåd. Och så säger han, ju mer vi har vår skatt på jorden, vår glädje i det nuvarande och inte i det tillkommande, desto mer blir vårt öga grumlat. Desto svårare får vi att urskilja verkligt ljus. Han säger, ni kan inte tjäna både Gud och mammon. Så är det detta att när ägandet, makten, resurserna får ljuskaraktär för oss, så förlorar vi utblottelsens övertag. Vi ser det inte längre. Och då ser vi inte längre vem Gud är heller. Och då blir så att säga hela vårt liv höljt i mörker. Och det blir ett liv då som står under, vad ska vi säga, maktkampens villkor, oförsonlighetens villkor, de brustna relationernas villkor. Och att få se vad som verkligen är ljus, det är så viktigt för oss. Om en människa inte blir född på nytt kan hon inte se Guds rike. Det handlar åter om att ta emot ljus, att se någonting. Och problemet är mycket detta att liksom genom uppenbarelse få se nådens övertag över makten. Talet om korset är en dårskap för dem som går förlorade. Men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft. Och vi kan gå till Johannes 3 kapitel. Vi börjar läsa i 16 versen. Johannes 3:16. Så älskade Gud världen att han gav den sin enda son, för att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Ty Gud sände inte sin son till världen för att döma världen, utan för att världen skulle räddas genom honom. Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte har trott på Guds enda sons namn. Och detta är domen, att när ljuset kom in i världen, då älskade människorna mörkret mer än ljuset, eftersom deras gärningar var onda. Den som gör det onda avskyr ljuset och kommer inte till ljuset för att hans gärningar inte ska avslöjas. Men den som handlar efter sanningen, han kommer till ljuset för att det ska bli uppenbart att han gör vad Gud vill. När ljuset, eller ja, här står nu först detta att Gud sände inte sin son till världen för att döma världen. Nej, inte när han kommer första gången. Det är hans uppdrag när han kommer andra gången. Första gången kommer han för att ge nåd åt världen. Uppenbara ljuset. Andra gången han kommer, då kommer han i maktens egenskap. Men nu kommer han i nådens ärende. Och ljuset lyser fram i världen. Jag är världens ljus. Det är Jesus. Och därför säger också Johannes detta att var och en som vill tillhöra honom kommer att få nåd. Kommer att upptas i gemenskap. Därför att han kommer just som nådens, ljusets gemenskap. Men människorna älskade mörkret mer än ljuset. Och då förkastar de Jesu person. Och man förkastar människorna runt omkring för att man tycker att det är ägandet, det är makten, det är allt det mammon står för som är ljuset och inte det Jesus står för. Och man är kvar i tänkesättet att makten vinner över utblottelsen. Och därför flyr man bort ifrån ljuset för att slippa bli avslöjad av ljuset. Fortfarande står ljuset för nåd och mörkret för makt. När Jesus kommer som detta ljus så kommer det som en väldig överraskning för hans eget folk. För de väntade på maktens konung. Och det ska vi inte förtala dem för. Det hade säkert vi gjort i deras ställe också. Ändå har man stått och bett eller uttalat den aaronitiska välsignelsen över folket århundrade efter århundrade. Herren vände sitt ansikte till dig och vare dig nådig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig. Och när till sist Gud verkligen svarar på det och gör allt det här man har bett om, så känner man inte igen. Man väntade något annat, man önskade något annat. Istället när Jesus kommer så tar han vårt mörker på sig. Och det är ju alltså all vår förkastelse av Gud som han utsätter sig själv för. Därför är det ju helt följdriktigt att han inte dör av malaria när han kommer, utan att han blir dödad av människor. Vi ska lyssna till vad han säger i Lukas 22 och 53. När man tar honom till fånga. Vi börjar läsa i 52 versen, Lukas 22 och 52. Sedan sa Jesus till de överste präster och officerare vid tempelvakten och äldste som kommit dit för att gripa honom: som mot en rövare har ni gått ut med svärd och påkar. Dag efter dag var jag hos er i templet och ni lyfte inte er hand mot mig. Men detta är er stund, nu har mörkret makten. Matteus 27. Fyrtiofemte versen. Vid sjätte timmen föll ett mörker över hela jorden och det varade till nionde timmen. Vid nionde timmen ropade Jesus med hög röst: Eli, Eli, lema sabachthani, vilket betyder: min Gud, varför har du övergivit mig? Här kommer på nytt mörkret fram i sin rätta karaktär. Inte som makt, men som övergivenhet. Den brustna relationen. Och människans bortvändhet från Gud. Människan som söker makten och därmed förkastar Gud, startar en process av mörker som Jesus här tar över. Vi kan se det här uttryckt i Gamla testamentet, samma sak. Vi går till Jesajas 8:e kapitel. Jesaja 8. Det börjar vi läsa i 19:e versen. Det är en text som är bra att ta fram ibland när man har själavård tillsammans med folk som varit inne i okkultism. Det leder ju väldigt ofta till svåra ångesttillstånd och svåra förvirringstillstånd. Spiritism och team och allt det här. Och när man säger till er: fråga andebesvärjare och spåmän, dem som viskar och mumlar, så svara: ska inte ett folk fråga sin Gud? Ska man fråga de döda för de levande? Nej, håll er till lagen, till vittnesbördet. Så ska förvisso en gång det tvingas mana för vilka nu ingen morgonrådnad finns. De ska dra omkring i landet nedtryckta och hungrande, och i sin hunger ska de förbittras och ska förbanna sin kung och sin gud. Och de ska vända blicken uppåt, de ska också skåda ned på jorden. Men se, där är nöd och mörker och natt av ångest. Ja, tjockt mörker är de fördrivnas liv. De som förkastade Herren och valde att fråga de döda för de levande, de hamnar i den här situationen. Och det är alltså en situation där man har förkastat och drabbas av förkastelse. Tjockt mörker är de fördrivnas liv. Och sen fortsätter det. Vi ska inte bekymra oss allt för mycket med kapitelrubriken här. Dock natt skall inte förbli där nu ångest råder. I den förgångna tiden har han låtit Sebulons och Naftaris land vara ringa ansett. Men i framtiden ska han låta det komma till ära, trakten ut med havsvägen, landet på andra sidan Jordan, hedningarnas område. Det folk som vandrar i mörkret ska se ett stort ljus. Ja, över dem som bor i dödsskuggans land ska ett ljus skina klart. Du ska göra folket talrikt, du ska göra dess glädje stor. Inför dig ska det glädja sig som man gläds under skördetiden, som när man fröjdar sig när man utskiftar byte. Du ska bryta sönder deras bördors ok och deras skuldrors gissel och deras plågare stav, liksom i Midjans tid. Och skon som krigaren bar i stridslarmet, manteln som sölades i blod, allt sådant ska brännas upp och förtäras av eld. Ty ett barn blir oss fött, en son blir oss given, och på hans skuldror ska herradömet vila. Och hans namn ska vara underbar i råd, väldig Gud, evig fader, fridsfurst. Här kommer nådens rike. Och när det kommer, och när det kommer på allvar, så ska alla maktens attribut göra sönder. Och de människor som vandrar i dödsskuggans land, därför att de förkastade Gud, därför att de sökte både jordiska och andliga makter, de ska erbjudas en frälsning, en frigörelse från allt det som har med makt och tvång att göra. De som sökte makten och kom in under tvånget. För det gör vi. När vi söker makten kommer vi in under tvånget. Och då finns ändå ångesten där. Den ångest som vi plötsligt får för oss, att den måste åtgärdas genom att jag får mer makt. Jag känner mig så otrygg, och det beror på att jag är så maktlös. Jag måste ha mer makt. Problemet är inte att jag har för mycket, utan att jag har för lite. Och så där envisas vi alltid att resonera. Problemet med kyrkan i västerlandet är att den är så fattig och att den har så lite. Om vi fick in mycket mer pengar så skulle det hända mycket mer. Om vi fick mycket större byggnader och fler kommittéer och organisationer och bokförlag och videokameror, så skulle det hända mycket mer. Misstag. Icke genom någon människas styrka eller kraft ska det ske, utan genom min ande. Vi har inte för lite, vi har för mycket. Det är problemet. Vi har inte för få hus, utan för många. Nu är jag där igen. Vi går vidare till Matteus 5 och någonting vi ska se. Matteus 5 och. Tretton till sexton. Ni är jordens salt. Men om saltet mister sin kraft, hur ska man få det salt igen? Det duger inte till annat än att kastas bort och trampas av människorna. Ni är världens ljus. En stad uppe på ett berg kan inte döljas. När man tänder en lampa sätter man den inte under sädesmåttet, utan på hållaren, så att den lyser för alla i huset. På samma sätt ska ert ljus lysa för människorna, så att de ser era goda gärningar och prisar er fader i himlen. Ja, det är ett ganska krävande ord där, eller hur? Usch, ska de titta på mig också? Så fruktansvärt. det är bäst att ligga lågt med sin bekännelse här. Jag vågar inte sticka ut hakan och säga att jag är kristen. För jag tycker inte att jag är som jag borde. Så tänker vi, eller hur? Mm. Därför att vi har för oss att Jesus nu säger: ni är mycket bättre än alla andra. Er ska människor se upp till och vilja bli kristna. Ni är världens ljus, säger han. Och det betyder egentligen inte i första hand att vi är ett föredöme, utan att vi är ett nådemedel. Det är genom oss som nåden förmedlas. Inte vår nåd, inte vår förträfflighet, utan hans nåd och hans förträfflighet. Det blir genast mycket stressfriare, eller hur? När folk pekar finger åt mig och säger det att jag ska du kalla dig kristen. Du som inte alltid är glad och inte alltid är snäll och ibland kan till och med ilskna till lite grann. Då säger jag det, ja, du förstår, det är de sjuka som behöver läkare. Jag går till doktorn, för jag är sjuk. Och jag vittnar inte om mig själv, utan jag vittnar om doktorn. Han är inte färdig ännu. Kuren avslutas inte förrän på den yttersta dagen, men då ska du få se vad han kan göra. Mig är given all makt i himlen och på jord. Gå därför ut. Vad är det vi ska gå ut och tala om? Ja, inte om att vi är så lyckade fall. Utan vi ska tala om honom som kommer att återkomma. Och skriften säger att när det budskapet har gått ut över hela jorden, då återvänder han. Vi läste nyss att när martyrernas antal blir fullt, då kommer han. Det hänger ihop på något sätt det här. Skriften talar också om att när Israels folk är återupprättat, då kommer han. Det finns många saker som kommer att knytas ihop i tidens avslut. Men en av dessa är detta, att när budskapet om riket har nått ut över hela världen, då finns det inget att vänta på längre, då kommer han. Alla folk ska ta ställning. Här står vi inför någonting som är Guds privata lilla hemlighet och som han inte alls låter oss titta in i. Varför det räcker med alla folk, så att säga. Käre Gud, det finns ju många bantunegrer och malajer och sånt här som levat i förgången tid och som inte alls stött på någon missionär. Vad gör du med dem? Lugna dig du, det sköter jag. Det får du ingen inblick i. Men budskapet ska ut till alla folk. Sedan kommer det här. Och vad är det för ett budskap? Jo, det är budskapet om att han kommer att komma tillbaka. Att den här tidsordningen fortgår inte i all oändlighet. Det kommer en tid då maktens och nådens människor skiljs ifrån varandra. Det är vårt budskap. Vi predikar om den konung som har vunnit seger och som kommer tillbaka. Nu råder nådens tid. Vi kan ta ställning. Allt är frivilligt. Herren ingriper inte på det sättet som vi väntar oss att han skulle göra utifrån maktens position. Han regerar genom nåd. Jag ska dra alla till mig, säger han. Han lockar, men han utövar alltså inte makt. Och vi ska inte springa ut med något svavelosande budskap och försöka hota folk in i paradiset. Vi bara kallar det att gå ut och meddela fakta. Men det är vårt budskap. Att vi förkunnar honom och inte oss. Många läser nu den här versen att ni är världens ljus och tänker att de måste gå ut i världen och förkunna sig själva. Nu måste jag lysa lite mer än omgivningen för att kunna leva upp till mitt eget budskap. Jag måste vara lite gladare, jag måste vara lite hyggligare, jag måste vara lite bussigare och så vidare. Ja, om du bara inte är så vansinnigt självupptagen så kommer du bli det. Det ordnar nog Gud. Låt honom sköta det. Men fatta och begripa att ditt budskap handlar om honom och inte om dig. Att han är världens ljus. Att han är nåd. Och för att avsluta det här lilla ordbibelstudiet över ljus och mörker, så att ni ser att jag inte alldeles ute och griper saker ur luften, så ska vi gå till en bön i Gamla testamentet och dess fullbordan i Nya. Psaltaren 43. Psalmen är tydligtvis skriven under den babyloniska exilen. Och människorna upplevde det som om Gud hade förkastat dem, fast det i själva verket var så att människorna hade förkastat Gud. Alla profeter Gud hade sänt. Och till sist låter Gud människan, så att säga, skörda det mörker hon har sått ut. För som jag sa förut, söker vi makten kommer vi in under tvånget. Och det här det kommer vi tillbaka till. Det är en grundregel i själavård. Söker vi makten kommer vi in under tvånget. Och därför ropar psalmisten som om Gud hade förkastat, vilket han inte har gjort. Vi börjar läsa i andra versen. Ty du är den Gud som är mitt värn. Varför har du förkastat mig? Varför måste jag gå sörjande, trängd av fiender? Sänd ditt ljus och din sanning. Må de leda mig, må de föra mig till ditt heliga berg och till dina boningar, så att jag får gå in till Guds altare, till Gud som är min glädje och fröjd, och tacka dig på harpa, Gud, min Gud. Sänd ditt ljus och din sanning, må de leda mig till ditt heliga berg. Ja, Johannes 1. Sjuttonde versen. Ty lagen gavs genom Mose, men nåden och sanningen har kommit genom Jesus Kristus. Sänd ditt ljus och din sanning. Och ljuset är inte bara ett anonymt ljus, och sanningen är inte bara en princip. Plötsligt står både ljuset och sanningen, nåden och sanningen, står där i en människas gestalt. Ordet blev kött och tog sin boning bland oss. Och samma man säger, jag är vägen. Må det leda mig till ditt heliga berg. Jag är vägen till Fadern. Jag är vägen, sanningen och livet. Sänd ditt ljus och din sanning. Ja, där står nu nåden och sanningen i Jesu gestalt. Och när han återvänder till Fadern så säger han inte så här: nu har jag tagit makten, grabbar. Nu kör vi igång. Jag är väldigt lömsk på det här uttrycket som är mycket i omlopp ibland Guds folk. Uttrycket att ta auktoritet. Står icke i Bibeln. Åt mig har givits makt. Det är något helt annat. Det är när människan tar makten som det hela börjar. Kunskap är makt och människan griper efter den för att ta makt. Och i det ögonblick människan tar makt börjar det onda. Och till dig och mig kan ibland ges befogenheten att jaga bort demoner. Den ska vi vara mycket tacksamma för. Den ska vi vid behov använda. Och vi kan få se de mest märkliga ting inträffa. Men när vi begagnar uttrycket att ta auktoritet, då är vi på fel spår. När bokrullen öppnas i himlen, den där med sigillen, ni vet, Uppenbarelseboken 5, vi hinner inte slå upp det nu. Så gråter Johannes därför att ingen var värdig att öppna bokrullen. Jo, säger ängeln, så står vi har Johannes. Lugna dig, kära Johannes, det finns en som är värdig. Ja, vem är det då? Jo, det är han som har blivit slaktad. Han är värdig därför att han avstod från all makt. Och när nu maktens stund är inne, då är han den som är värdig. Han utblottade sig in till döden, ja, in till döden på ett kors. Därför har Gud upphöjt honom och gett honom det namn som är över alla namn. Och därför säger Jesus, var och en som upphöjer sig ska bli förödmjukad. Men den som ödmjukar sig ska bli upphöjd.